startar en podcast från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. Detta är från en av våra gudstjänster.
Guds frid, vänner. Gott att se er så här på årets sista dag. Vi har firat jul och är nu framme vid nyår. Jag vet inte hur de här perioderna, de här dagarna från jul till nyår är för dig. Men för mig så kan jag nästan peka på liksom både detta året och bakåt i tiden att en ganska lugn period brukade vara för mig faktiskt. När man gick i skolan, ja men då var det ju jullov. Man öppnade julklapparna på julafton, lekte med dem på juldagen och sen så var det ju några dagar där som var lite lugna innan det blev nytt år. Hände inte jättemycket, vill jag minnas. Och när jag jobbade på industri, ja men då var ju oftast då man skulle ta ut sina semesterdagar innan året. Så du betar av dagarna, ja, förutom inventeringen då, för den måste man ju boka in givetvis. Men ändå i allt, mycket gick på halvfart den perioden. Så tänker jag lite grann på hur var det då för Josef och Maria, de här första dagarna där från Jesu födelse och framåt. Det känns som att det kanske inte var riktigt på samma sätt. Första gångs föräldrar i ett annat samhälle än de brukar vara. De var i Betlehem. Det var skattskrivning på gång. Skattskrevs de innan eller efter födelsen, eller hur var det egentligen där? Kom Jesus med lite sådär mycket och komma igång med amning och byta kläder på ett nytt barn och... Jag vet inte, kanske att de bodde hos släktingar där till Josef. Och då, vad blir det för samtal då? Som, jaha, det gick ju ganska snabbt tills ni fick barn i alla fall. Och, ja, men vad lik han är dig, Josef. Eller fick han höra den kommentaren, eller hur var det egentligen? Vi ska inte spekulera mer i det, men, ja, men ni vet det här liksom som hände med skattskrivning och heda som kom. Och så kommer det, går det några dagar och så står det: när 8 dagar hade gått och barnet skulle omskäras fick han namnet Jesus. Det namn som ängeln hade gett honom innan han blev till i sin mors liv. Och det är ju ungefär de här dagarna vi är nu. Jag minns när jag pluggade till lärare så hade jag en studiekamrat. Hon var judinna. Vi hade flera intressanta samtal. Ett av dem, då satt vi och pratade om högtider. Hon sa så här: Daniel, alltså jag förstår en del av era högtider, ni kristna. Jul, ja, Jesus föds. Den fattar jag. Påsken, Jesus dör på ett kors, han uppstår igen. Den fattar jag. Pingsten, den heliga ande, det kan jag också. Men nyår. Varför firar ni nyår när ni firar nyår? Och jag hade faktiskt inget riktigt bra svar där. Så stod hon och började räkna lite igen. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Först. Det är det 8:e dagen, det är då han omskärs. Det är då, fattar jag, sa hon. Det är då han liksom blir på något sätt inlämnad i folket. Då blir det som att han får sitt namn. Allting blir nytt då liksom. Det är ju klart ni firar nyår då. Och jag stod och funderade lite grann. Och insåg att ja, det kanske ligger något i det. Även om inte jag riktigt fattat den kopplingen. Och kanske fortfarande inte riktigt fattar den fullt ut. Men för henne blev det så tydligt. Då fattar hon. Du förstår ju varför ni firar nyår. Det är minsann värt att fira. Okej, bra. Kul att du förstod den. Men det ligger ju ändå någonting i det här med förbundet. Med Abraham. Att göra det som Gud har sagt. Att vara en del av Guds folk. Jag gick in och läste på judiska församlingen i Stockholm på deras hemsida. De beskrev lite grann om det här med omskärelse och sånt. De beskriver då att det är en tradition som har varit tusentals år. Och den är en viktig komponent för judendomen. Så stannade det upp för en mening som de skrev. Då skrev de så här: judendomen är baserad på det vi gör. Handlingar. Inte tro. Och då tänkte jag, vänta lite nu här. Där såg jag en liten nyansskillnad i vad vi brukar betona. När vi citera Paulus när han pratar med fångvaktaren i Filippi och han säger så här: vad ska jag göra för att bli frälst? Och Paulus svarar: tro på Herren Jesus, då blir du frälst. Vad ska jag göra? Tro. Vad är handlingen? Vad är det jag kan utföra? Tro på Herren Jesus. Ibland kanske vi betonar det lite, väldigt tydligt, men missar lite grann av handlingarna. Men det är på något sätt ska jag få hänga ihop i själva tanken. Att det vi tror och det vi gör ska på något sätt vara i harmoni. Jag vet inte om en del av mig har hört mig säga det här, att när man sjunger, då är det en del som säger att du vet, jag kan inte sjunga, jag sjunger så falskt. Jag har sagt det här några gånger innan, vet jag. Men jag brukar ofta svara så här: men du, Sluta med det omgående. Du ska inte sjunga falskt. Du ska bara sjunga det du menar. Liksom inte lögn och sånt, det ska du inte sjunga. Sjung det du menar, sen vilken ton du träffar. Där är jag inte särskilt noggrann. Det är ju kanske det man i alla fall ofta menar med falskt. Men just det här med att det ska hänga ihop med det du menar, det du tänker. Det är då det blir en enhet, en helhet. Jakob, han är ju den av brevens författare som på något sätt väver ihop det tydligast. Han skriver så här: men vill du inte inse, tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Blev inte vår far Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans handlingar, och genom gärningarna blev tron fullbordad. Vår tro och handlingar ska hänga ihop. Det ska bli en enhet, en helhet. Så att det stämmer överens. De här dagarna mellan jul och nyår, så på morgonen, någon morgon när man haft lite svårt att sova, så där, så jag har suttit och börjat läsa lite grann i den här boken. Flera av er känner säkert igen de gamla böckerna som den här utbygger på. Den här heter Revolutionär och Visionär, Georg Gustafsson. Baserad på de två äldre böckerna som kom från 70- och 80-talet där. Herrens Revolutionär och Visionären. Georg Gustafsson. En av de som bildade vår församling här i Värnamo. Året som kommer nu så kommer vi fira det 100-årsjubileet. Mycket i början handlar om hans period på Lundbergs mekaniska under brinnande världskrig. Det första världskriget alltså. Och hur han var en revolutionär. Och han var faktiskt ganska helhjärtad, det får man ändå säga. Han var en stark agitator. Han var tydlig med att kapitalismen måste raseras, det måste tas bort, vi måste genomföra en revolution. Och han var så pass helhjärtad att han inte bara pratade, utan han agerade också. Så var det tillfälle för vild strejk, då var han med i den vilda strejken. Var det tillfälle att ge sig ut på landet och ta det man behagade av en bonde, så gjorde man det. Det var ju revolutionärt. Och hemma i garderoben så stod geväret och ammunitionen fanns redo, så att man kunde skjuta de där kapitalisterna, prästerna och överheten. Helhjärtat. Långt ifrån något föredöme i våra ögon. Och faktiskt så var han ju inte en helhet. Han var inte helt helhjärtad igenom det heller. För läser man i boken så hittar man det här att när han var barn så hade han varit sjuk. Föräldrarna var riktigt oroliga för honom. De längtade att han skulle bli frisk igen, men han var så dålig. Och så fanns minnet kvar i honom, hur han minns hur han som barn var sjuk, men blev frisk efter bön. Efter bön till Gud. Och bönen hade varit ungefär så här: om du botar honom, Herre, så tag ut honom som ett vittne för ditt heliga namn, och låt honom i sin tur bli ett redskap som du kan använda till att bota andra människor. Där var inte helheten riktigt. Han hade det också med sig där inne. Så det där revolutionära, det var inte det han egentligen var tänkt för. Tanken var inte att han skulle hata människor. Tanken var inte att han skulle vara redo att döda människor. Tanken var att han skulle vara ett redskap för Gud. Vittna om Jesu namn. Bota människor. Det gick inte jättesmidigt, det gick inte jättesnabbt, den där övergången från att vara revolutionär till att vara en Herrens revolutionär. Det var en kamp. Han började här inne på insidan. Och det är det jag lägger märke till lite grann, som jag tar med mig lite grann. Ja, ni ser hur långt jag har kommit här. Jag har inte kommit fram till bok två än. Men just det här, hur det är här, det börjar på insidan. Där inte andra ser så tydligt. Vännerna på jobbet hörde fortfarande den där starka liksom rösten som var revolutionär, men på insidan började en brottningskamp. Och jag tror det är en kamp som alla vi människor behöver ta någon gång. Han gick till Frälsningsarméns möten, men då var det inte med avsikten att han ville bli frälst. Det var ju för att ställa till med scener och förstöra mötena helt enkelt. Men krok efter krok fastnar någonstans på insidan, och Gud på något sätt får tag i honom. På det sätt som Gud behöver få tag på oss alla. Han hade inte frid med Gud. Och det är det som varje människa behöver. Han fick gå igenom en kamp. Och jag skulle säga att varje människa behöver gå igenom en kamp. Man behöver på något sätt bli en helhet. en enhet. Det behöver hänga ihop livet så att det inte spretar åt för många olika håll. För honom landade i en bönekamp på botbänken på Frälsis. Och det var inte bara några minuter. Anette och jag samtalade om det här nu innan mötet, just att det var inte bara en kort bön och sen gick man därifrån. Nej, han låg kvar. Timme efter timme med kampen där den onde var på honom. Du har gjort det här. Det är synd. Du har gjort det här. Det är inte rätt. Du har gjort det här. Synd efter synd blev han påmind om. Och de var sanna. Det var saker som han hade gjort. Och det stämmer med vad som står i den här. Att alla har syndat och saknar härligheter från Gud. Och att syndens lön är döden. Det är den konsekvensen. Men någonstans i mörkret, någonstans under tårar, någonstans i bönen, så till slut tränger rösten igenom. Den himmelska rösten som säger: min son, min dotter, dina synder blir förlåtna. Jesu Kristi, Guds sons blod rena från all synd. Det är så att det finns inte frälsning hos någon annan än hos Jesus. Frälsningen finns ingen annanstans. Räddningen, befrielsen, helandet, upprättelsen finns hos Jesus. För Geo blev den frälsningsvisshet som bar honom. För mig har det blivit en frälsningsvisshet. För många av er här inne så har det blivit en frälsningsvisshet. Men kanske finns du här inne just nu som inte har den här frälsningsvissheten, friden, det här harmonin på insidan. Du kanske saknar den. Den kan bli din idag. Och skulle det bli så att det tar timme efter timme, så tar vi den tiden. Om du kommer dit att känna att jag vill ta den kampen, jag vill bli frälst, jag vill bli räddad. Idag är frälsningens dag. Livet blev nytt för Georg. Det blev en ny kamp för honom. Det började om på en helt annan arena än man var van vid. På ett helt annat sätt. Han vill börja läsa sin bibel och upptäcka sanning efter sanning. Sanningen om dopet, sanningen om den helige andes dop, sanningen om vem Gud är och vem vi är. Ett tips är: köp den här boken eller plocka fram de där gamla två om du har dem hemma. Läs dem. För det väcker tro, det väcker liv, det väcker någonting på insidan av oss människor. Det kan ju vara ett nyårslöfte. Självklart, ta den här också. Bibeln, det är det som är grunden. Men vi behöver också annan inspiration. Vi är inne på årets sista dag. Jag vet inte vad du tar med dig av 2023. Vad du minns av 2023. Om det är fortsatt krig i Ukraina. Om det är jordskred på E6an. Eller om det är Finland som blev NATO-medlemmar men inte Sverige. Eller om det var Eurovision Song Contest och Tattoo. Eller vad du nu är, liksom tar med dig från det här året. Eller om du firar Carl Gustavs 50:e regeringsår. Eller om det är IFK Värnamo och Halmstad bollklubb som fick hänga kvar i högsta ligan. Eller vad du har glädjas över eller minnas. Eller de här jobbiga sakerna. Hundratals eller en bit över 1000 israeliska medborgare blir mördade av Hamas-terrorister som gavs in. Och det motsvaret som sen kom från Israel in mot Gaza. Det händer så mycket grejer varje år som man kan minnas och som man kan på något sätt ha med sig i bakhuvudet. Sen händer rätt många saker som kanske inte syns så tydligt på tv eller nyheterna. Du kanske minns ett samtal med någon god vän. Barn eller barnbarn som föds. Familjer som reder ut konflikter. Böner som har ropats till Gud eller viskats till Gud. Och bönesvar som du har fått. Snön som legat på marken kanske du minns. Bäcken som porlade. Fågelkvitter. Doften av syren, rosor, hyacinter. Nybakat bröd och pepparkakor eller en apelsin som du skalat. Eller ljudet av fågelsången. Bäcken, insekterna som surrar, vindens sus i skogen. Eller om du tar med dig när du varit här i arken, söndagsskolan, Royal Rangers, vi möts och trivs. Eller fredagkvällarna där det kommer mängder med tonåringar som får vara här tillsammans med bedjare som också finns här och ber för dem. Vad tar du med dig? Vilka minnen sparar du ner och tar in i det nya året? När vi närmar oss ett nyår så brukar jag ofta, inte varje år men nästan varje år, tänka på ett bibelord. Precis det som Valle läste nu innan. Ifrån Lukas 4. Jag tycker det är så bra så vi läser det en gång till. Lukas 4 och 16. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som man brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften. Och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet: Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap till de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna, syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Det här stället gick i uppfyllelse med Jesus. Herrens ande var över honom. Han var smord att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han utropade frihet för de fångna. Och han gav syn till de blinda. Man förkunnade ett nådens år från Herren. Och jag tror att varje nytt år som vi får innan Jesus kommer tillbaka, det är ett nådens år från Herren. Vi får uppleva det. Du och jag, vi kan ta emot den heliga ande i våra liv. Vi kan öppna upp oss för vad den heliga ande vill göra. Du och jag, vi kan predika ett glädjens budskap för de fattiga. Och vi kan genom den heliga ande ge syn åt de blinda. Och vi kan proklamera 2024 som ett nådens år från Herren. Är det förmätet att sätta in sig själv i det sammanhanget? Att sätta in oss i det sammanhanget? Ja, absolut, om vi tänker att det är vår egen kraft. Om vi tänker att det är vi. Men vi tänker att det är Gud och Guds kraft som kan verka genom bräckliga kärl. Genom enkla människor. Då är det att ställa sig i rätt position. Ställa sig där Gud vill att vi ska vara. Och så uppfylls ett annat av Jesu ord när han säger: Jag säger sanningen. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern. Året som ligger bakom oss, det kan vi inte påverka. Men året som, de sista timmarna, okej. Okay. Men året som ligger framför, där kan vi ta med oss. Där kan vi tänka igenom, vad vill vi göra med året som ligger framför? Vilka goda vanor vill du fortsätta med? Vilka sämre vanor vill du bryta med? Det tar ju en stund att bryta med vissa gamla vanor. Vissa försvinner ju snabbt när vi möter Herren. Och andra saker får vi brottas med en längre tid. Men fortsätt att göra gott. Men när tiden är inne, då får vi skörda om vi inte ger upp, helt enkelt. Fortsätt be för den som behöver frälsning. Fortsätt kontakta den ensamme. Fortsätt att betjäna människor i din omgivning. Minns de som har gått före. Minns de som har banat väg för oss så att vi får möjligheten att vara här idag. Fortsätt den goda kampen, trons goda kamp. En kamp inte mot människor utan mot ondskan. En kamp att kämpa för det goda. Vi går in i 2024 som kommer att vara ett jubileumsår. 100 år firar vår församling då som församling här. Låt det bli ett jubelår. Ett år där vi låter människor känna sig välkomna att komma tillbaka till gemenskapen och vara med och fira och komma tillbaka till gemenskapen och vara nära Gud. Låt oss fortsätta kämpa för att människor ska komma ut ur mörkret och komma in i ljuset. Att människor blir frälsta, döpta och andedöpta. Vi vet ju inte längre dröjer när Jesus kommer tillbaka. Men vi vet att idag har vi. Kanske morgondagen också. Jag tror nästan det, men jag är inte säker. Det kan vara så att Jesus kommer vid midnatt, det vet vi inte. Men idag är frälsningens dag. Vid julafton på morgonen där så satt jag och tänkte på en sång. Och det är den här Stilla natt. Och framförallt vers 3, där står det så här: Stilla natt, heliga natt, mörkret flyr, dagen gryr, räddningstimman för världen slår. Nu begynner vårt jubelår. Kristus till jorden är kommen. Oss är en frälsare född. Jag tycker det är en fantastisk strof. Det finns en räddningstimma, den slår. Den tickar på. Nu begynner vårt jubelår. Det finns någonting som ligger framför oss. Kristus till jorden är kommen. Oss är en frälsare född. Det finns tid för frälsning. Vill du bli frälst? Vill du be tillsammans med någon? Så kom hit fram.
på högra sidan framme vid vår dopgrav, och vi har kosta och vi har möjlighet att skriva böner och hänga upp på tavlan där. Vill du ha mer av Guds kraft i ditt liv? Kom och be tillsammans med någon här framme. Vi går in i en stund av lovsång och bön, där vi har tid tillsammans. Vi har tid att prisa Gud, men vi har också tid att be för och med varandra. Vi har suttit rätt länge nu, så vi står upp tillsammans och så ber vi tillsammans. Och så är du med och sjunger i lovsången så länge du känner du vill orka, och när du vill sätta dig ner så var känn dig fullt fri att göra givetvis. Tack älskade Gud för möjlighet att vara i ditt hus, Herre. Tack vi får lovsjunga dig, tillbe dig, lyfta upp ditt namn, du som är kungas kung och herras Herre. Du som är den som kan ge oss frid i hjärtat, Herre. Frid på insidan. Jag tackar dig för det. Jag ber för mina vänner som är här inne just nu. Jag ber för dem som lyssnar någon annanstans. Kommer din frid till var och en, Herre. Och hjälp oss se sanningen, Herre. Sanningen om oss själva. Gud, kommer räddning. Kommer frälsning den här stunden. Heligande, kommer dina gåvor. Väck liv i dem i våra inre, Herre. Väck liv i tungotalets gåva. Väck liv i profetians gåva. Väck liv i helandets gåva, Herre. Och vi ber nu för 2024. Vi ber att det ska bli ett nådens år, Herre. Ett jubelår, Herre. Där det är så tydligt att räddningstimman slår. Det finns räddning för var och en. Det finns frälsning för var och en. Och jag tackar dig för det, Jesus. Jag tackar dig för vad du har gjort för vår skull, Herre. Och vad du gör för oss, Herre. Tack för nåden det är att få lära känna dig mer och mer för varje dag. Tack för frälsningen. I Jesu namn. Amen, amen.
Du har lyssnat till en predikan från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. För att komma i kontakt med oss och se vad som händer i vår kyrka kan du gå in på arkenvmo.se.